Men vad ska du börja med nu då?
Nej, men jag tänkte alltså, när jag kom hit trodde jag att det skulle bli sån här fyrbåk, att dina skidor var liksom, att du skulle elda dina skidor och dansa runt den.
Det känns som att jag aldrig mer kommer stå på skidor, så är det.
Du gör det garanterat. Jag är lite besviken, jag tänkte det här kan bli fest det här då. Men du ser lite krum ut.
Jag är fortfarande, det har gått nu 4 dygn tror jag, och jag bara sitter i soffan och gör absolut ingenting och är helt slut även mentalt. Framförallt mentalt. Ja. Det är liksom, man orkar inte ta tag i någonting.
Ja, men orkar du podda ikväll då?
Ja, det ska vi göra.
Härligt, ja, men då, då går det vi in, tycker jag.
Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens själ i samarbete med Sweden Runners. Vi kommer kunna prata ganska mycket om Sweden Runners den här gången. De har ordnat ett lopp vi tänker prata om.
Ja, vi har gjort lite reklam för dem tidigare ju. Älvdalen Winter Trail. Jag tycker det är så kul att de har så många lopp som är fokuserade just på Älvdalen.
Ja, ja.
Faktiskt, för det är en fantastisk miljö.
Ja, det är väldigt vacker miljö och väldigt fint.
Och lite karigt och liksom lite ensamt och sånt. Jag gillar det.
Du gillar det, ja. Ja. Du är en ensam varm igen alltså.
Ja, och det är jättekul med Sweden Runners och Marcus och Petra då som arrangerar ett lopp på skoterleder. Och det, vad jag vet så finns det inga sådana lopp.
Nej. Jag frågade Petra det också och hon känner inte heller till något sådant. Och jag känner inte till något sådant. Och det är lite speciellt. Mm. För de andra loppen går ut på att det ska vara djup snö, det ska vara pulsande, det ska vara häftigt, det ska vara liksom brant. Medan det här går på preparerade fina skoterspår som är underbara att löpa i. Mm. Jag älskar att springa, jag brukar ofta göra det, springa i skoterspår. För de är lite så här undulerande, alltså vågiga. De går ju upp och ner, skotrarna gör att det blir lite vågigt. Och det gör att det blir fin löpning för benen, olika belastning. Och sen är det lagom hårt ofta, om det är väl preparerat och det var det här. Mm. Och sen kan man bara låta benen jobba och sen kan man titta på omgivningarna.
Mm. Ja, du intervjuade ju Petra lite snabbt innan. Hon var rätt stressad där tror jag, men
det gjorde vi. Lite kan lyssna på henne.
Ja, vi kan göra det. Mm.
Hej Petra, får jag intervjua dig lite grann för löparens själ, en kort sekund? Jag vill bara höra, jag ser att ni är jätteflitiga och jag vill bara höra hur mycket jobb ni har lagt ner för att få tillstånd tävlingen idag.
Ja, hur mycket jobb? Även vi har ju bra samarbete med skoterklubben, så det är ju härligt att vi är så många som hjälps till den här gången, alltså med det här arrangemanget.
Och skoterklubben är fantastiska på att ställa upp, har jag förstått.
Ja, helt underbart. Alltså det samarbetet utan det hade ju varit omöjligt.
Hur har ni lyckats få till det? Är de liksom glada att ställa upp?
Ja, det är de. De är ju jättehjälpsamma och gillar ju, alltså de älskar ju och brinner för det här med skoterlederna. Och de säger också att det jobbet de gör med skoterlederna är ju inte bara för att skotrarna ska kunna köra. För det gör ju också att alla kan ta sig ut i fots. Så att ett samarbete kring att deras jobb faktiskt betyder något för alla, även när man har skor på fötterna, lyfts ju mycket mer.
Det här är nog det enda, vad jag vet, skoterledsloppet som finns i Sverige. Sämre.
Men jag tror också det. Vi har inte heller sett någon annan. Vi vet ju om att det finns vinterlopp, men det är ju en helt annan form av, de springer på annat underlag, vinterunderlag då. Så det är nog det enda vi vet som finns på skoterleder.
Jag tror att det här är ett väldigt vackert och snällt vinterlopp jämfört med många andra, mycket behagligare. Kan det stämma också?
Ja, men det är ju det vi har tänkt och vi vill. Vårt mål är att det ska vara löpvänligt. Det ska kunna vara. Det ska inte vara att man ska behöva pulsa eller känna att man behöver gå på grund av att det är djupsnö, utan att det ska vara löpvänligt för den som vill springa hela.
Vad otroligt spännande. Jag ser jättemycket fram emot det. Tack så mycket för samtalet så länge. Mm. Hej, vad heter du?
Daniel Bergmark.
Trevligt. Du ska springa?
Jag ska springa Älvdalen Winter Trail 58 km skoterled.
Och det är första gången?
Det är första gången på skoterled, absolut.
Hur känns det då?
Man är lite nervös, det måste man ju säga. Men det är också väldigt kul. Man får komma ut och i naturen och njuta. Det ser jag fram emot.
Hur har du förberett dig på vis? Vad har du tränat innan?
Mycket låg puls bara. Ut och tassa försiktigt, det är väl min grej någonstans. Och njuta av att bara vara ute. Så jag hoppas att det kanske, att man tar sig runt utan att det blir allt för motigt.
Har du några speciella tankar på att någon strategi för loppet, hur du ska springa?
Jag har varit sjuk lite i veckan här, så jag tänker att jag ska ta det väldigt försiktigt bara och se till att hålla koll på pulsen och att kroppen mår bra. Och det är väl det enda. Och sen försöka se miljön runt omkring och titta och njuta av att vara ute.
En sån gillar vi som njuter av springandet. Vad kul. Då ses vi fram ute i spåret, hoppas jag. Lycka till.
Tack så jättemycket. Samma.
Hej, vad heter du?
Daniel Granström.
Och du ska springa Elvdalen Winter Trail?
Jajamän, det stämmer.
Hur långt då?
58 kilometer angivet att det ska vara.
Men du var redan med här och premiärsprang i förra året.
Ja, precis. Och det var ju det roligaste loppet jag sprang under 2023. Det var så fantastiskt väder och fantastisk bana, så måste man ju bara komma tillbaka.
Det är ungefär samma lopp nu. Vad var det som var så fint med banan och omgivningarna?
Ja, då hade vi ju strålande sol och man hade sån utsikt över sjön, man sprang över sjöarna och så glada och trevliga funktionärer. Och så på ett ställe bjöd de på ett vinerbröd som inte ingick i, liksom, i informationen. Det stod man där i solen och åt ett vinerbröd, det var magiskt.
Vad härligt. Jag kan inte heller låta bli att kommentera att du ska springa i sandaler.
Ja, men det gör jag alltid. Fast idag har jag dubbat dem för i och med att jag tror att det kan vara lite isigt på sina ställen, så är det med best grip dubbar i sandalerna, Luna.
Och det fungerar bra avseende kyla och så?
Ja då, jag sällan fryser sällan i, om fötterna när jag springer, utan jag använder ju fötterna så som de är tänkt att använda, att man rör på dem istället för att stänga in dem i en sko och där blir de kalla.
En personifiering av barfotatekniken, vad roligt. Då får jag önska er lycka till så mycket, för nu är snart dags, nu kör vi snart.
Ja, men lycka till själv, ha det tack. Bra.
Tack, hej. Det som var roligt också, det var att vi sprang ett lopp tillsammans, fast på två helt olika sätt.
Ja, det var också kul med de vi också hörde, med båda Daniel som vi också alldeles nyss hörde.
Ja.
De var ju ute efter någon sorts upplevelse.
Ja.
Och det måste man ju säga, det är en upplevelse att springa det,
ja,
där också. Men visst kan man uppleva ett lopp väldigt olika.
Ja.
Det är ju, och de du intervjuade och vi båda sprang i 58an.
58 kilometer.
Precis, och det är ju inte att leka med egentligen, det är ju långt.
Ja.
Och den är ju stundom tuff, tycker jag, att man inleder med att springa upp för, känns det som nästan en mil, känns det som riktigt. Ja, inte riktigt, men
hur gick det för dig då? Hur gick loppet för dig? Hur tyckte du att det kändes?
Ja, som sagt, förra året var jag med, det var ju en fantastisk dag, det var ju underbart på alla vis, jag bara njöt och tyckte det var kul. Den här gången var det ju en kamp, tyckte jag, från första början faktiskt. Jag visste ju när jag stack igång att jag kände mig lite småkrasslig, visste om det och tänkte att det får gå som går. Pulsen gick upp ganska högt på en gång och tänkte att det här blir tufft. Och det var tufft. Det var, om inte ett lidande, så var det i alla fall stundom, kände jag. Att, nej, jag tänkte ju inte bryta, det visste jag i alla fall.
Nej, precis.
Men jag kände liksom, nej, det här vill jag bara få det gjort, så är det gjort helt enkelt. Så jag tyckte det var lite ruggigt också. Jag gjorde små misstag, jag är så korkad alltså. Man tänker alltså, frös ju så hemskt om vänsterhanden.
Ja.
Och jag tänkte, det här börjar bli ett problem med en frys. Ja, men varför gjorde jag det? Jo, men det är klart, för jag hade ju en ny pulsmätare som satt på armen.
Ja.
Istället för att ha det runt bröstkorgen, så hade jag en annan som mäter pulsen där. Ja, då var det för hårt.
Ja.
Innan jag kom på det så hade jag frusit ganska bra.
Ja, men alltså, det är så lätt hänt att en liten, liten detalj kan bli så stort hinder.
Och det retar en så hemskt, och så kom jag på, och så helt plötsligt bara, ja men just det. Så det var bara att ta bort det, och det var ju ganska snart lika varmt som i andra handen. Men det var klantigt, så jag tycker att det gick väl rätt okej, men det var inte mitt bästa lopp direkt, inte. Men fantastiskt miljö, jättefina spår,
ja.
Bra organisation.
Ja, du sprang ju snabbt, du kom på fjärde plats, så du ansträngde dig för att prestera.
Ja, jag tänkte att det spelar ingen roll vilken position jag har, men sen på slutet när det var 20 meter kvar så hade jag sprungit med personen och dragit ner på tempo, så upptäckte jag att sen kommer ju de bakom mig. Och då kunde jag inte låta bli att springa lite fortare. Så jag tänkte, och det här är så kul. Man tänker, men det spelar ingen roll. Placeringen är inte viktig. Och så vart placeringen helt plötsligt viktig.
Ja.
Bara för att någon kom där bakom.
Ja.
Och då tänkte jag, men de ska inte släppa fram. Så då fick jag väl stå på lite.
Nej.
Men du hade en helt annan upplevelse.
Jag hade en helt annan upplevelse. Jag vill bara säga en sak först. Att det var så roligt, för att efter loppet så badade vi i bastu. Och där pratade jag med en tjej som hade vunnit det här loppet på något sydligare lopp, för hon var från Skåne, hon var från Lund. Och det var så roligt att höra. Hon frågade mig, har du ofta sprungit på skoterspår? Ja, i Skåne har vi inga skoterspår. Hon hade aldrig varit på ett skoterspår i hela sitt liv.
Det måste vara en exotisk upplevelse.
Det var säkert väldigt exotiskt, och jag tycker det är så häftigt modigt att man vågar liksom ta 6 mil på någonting man aldrig har gjort förut. Och hon var väl kanske lite trött just då, för hon sa att hon inte skulle springa flera skoterspår sen.
Ja, men det går ju snabbt över i tanken.
Ja, det går snabbt över. Det är alltid så häftigt direkt efter.
Men du njöt.
Jag hade självgott det än låter att säga det, mitt livs första och enda helt perfekta lopp. Det var verkligen inte en enda gång någon svacka på något plan. Mm. Inga pulsarmband som satt åt för hårt eller skavsår eller motlut. Inte en enda gång. I vanliga fall så tänker man ju ofta, gud vad skönt det ska bli att komma och duscha, eller när är det slut, eller nu stannar jag och vilar en sekund eller så här. Inte en enda sån tanke på 8 timmar. Jag stod ju mycket långsammare än dig. Jag kom väl ganska långt bak i fältet. Men jag njöt varenda meter. Det var så vacker natur. Det var underbart före. Kroppen jobbade. Energifunktionen fungerade. Inga svackor. Det gick upp för i början och sen gick det ner för en bit på slutet. Liksom sådär. Mm. Men det var bara som att sitta på en... Jag vet inte, ja, ett tåg och titta på när det rullar förbi utanför. Det låter väldigt storslaget att säga att det är ett perfekt lopp. Men det var mitt livs första perfekta lopp. Och det är nog ganska många kilometer jag har hunnit springa hittills i mitt liv.
Ja, nej, men vadå storslaget eller självförmätet liknande? Jag tycker inte alls det. Utan jag tycker snarare att, ja, men tänk vilken ynnest att få uppleva en sån.
Ja, jag känner det, jag känner det. Ryser nu när jag också pratar om det. Det är en erfarenhet som berikar verkligen.
Ja.
Det är en ynnest, det är en privilegium.
För jag vet ju att du sa ju också innan, ja, men jag tänker nog hålla mig kring 8 timmar. Jag tänker göra det här blir mitt lopp, sa
ja.
Och
ja.
Vi åkte upp tillsammans där.
Ja.
I din go-kart där. Och sen så hade vi puckar där, alltså man ser ju på en skärm kan man ju se vart alla är.
GPS-tracker,
och jag minns ju, för att vi hade en storbildsskärm då på hotellet där målgången var, så var det folk som tittade, ja men Kalman är där ute, och han måste ha det tungt, han har varit på länge. Så nu, och då sa jag till dem att nej, jag tror inte han har tungt ute, jag tror han är precis där han ska vara.
Ja.
Och så var det uppenbarligen det.
Det var rätt gissat, det var rätt sant. Ja. Det var så. Jag tycker också att det är jobbigt när det kommer folk bakifrån och man springer i klunga och man får inte hålla sin hastighet. Men jag sprang ju 90% själv och slapp allt det där. Så jag kunde springa i den takt som jag ville och så, utan att bli pressad eller utan att falla i fällan att springa på tid eller tävla mot någon annan eller sådär. Mm. Och bara njuta, precis. Mm. Det var underbart, de hade ju bjudit på, vad heter det, vinerbröd, och de bjöd ju på gulasch och man kunde stå där vid stationen. Jag tog mig tid att prata med dem också ordentligt, och de var jätteglada för att de hade det väldigt kallt och sådär vid stationen, så de uppskattade sig. Jag fick höra en massa lokalhistoria av skoterfolket där, varför de där hette så och så, de här olika ställena.
Ja, jag tycker om den där stoltheten. De är rätt så stolta också. Det här är ju samarbete med den lokala skoterklubben, och de har gjort ett otroligt jobb.
Ja,
också.
Ja.
Och de blir så glada när man rättar också hur glad man själv är över att de har gjort så fina spår.
Ja, exakt.
Och det, jag tycker det är ett fint arrangemang, och någonstans är nästan här ett ensam lopp. Jag sprang också stort sett ensam. Jag sprang med en annan löpare någon halv mil, tror jag.
Mm.
Men det blir lite ett ensam lopp i och med att det är så pass stort. Och det,
och det är inte så många.
Nej, det var inte så många nu. Förhoppningsvis blir det fler. Definitivt. Det var ju det som slog mig också, var väldigt vitt. Alltså, det var ju mulet, men jag kom på att jag måste ta på mig solglasögon.
Ja.
Det fanns risk att vara snöblind.
Ja, det var sån här flat out light, eller vad heter på svenska?
Jag vet inte.
Ja. Flat out heter på engelska. Alltså när allting flyter ihop, snön flyter ihop med konturerna och allt, man ser inte riktigt.
Mm. Och det är en upplevelse bara det, att, liksom att springa det alls vitt överallt.
Ja.
Det är ju långa sträckor man springer över sjöar, och jag älskar de här öppna vidderna. Ser man någon som sitter och pimplar någonstans, och sen på myrarna som man springer ganska långt också. Men även upp på topparna. Så det är...
Frihetskänsla och vildmarkskänsla.
Ja.
Och jag vågar faktiskt, jag har sagt det och jag vågar stå för det, att jag utnämner det här till Sveriges vackraste lopp. Självklart har jag inte sprungit alla lopp i Sverige, men det här är det vackraste. Om man nu tycker om trail, så tror jag att det här är det vackraste. Mm. Ett av de vackraste.
Är det för att det är snö eller för att...
Nej, alltså, sammantaget. Det är litet, det är personligt. Det är lagom långt, det är 6 mil. Naturen är väldigt vacker. Vi sprang längs åar och bäckar och över sjöar. Och det var väldigt varierat.
Mm.
Alltså, stora vidder. Höga berg med utsiktstorn och grejer. Samtidigt som det på sina ställen var väldigt som i en liten klyfta eller med en bäck bredvid sig. Och man sprang så att man inte såg mer än 10-20 meter framför sig. Det var väldigt varierat. Så det var aldrig tråkigt. Det var inte monotont. Det var ingen sån här Ibland kan man ju få känslan av att man springer i en odlad skog bara och det är jättemonotont och tråkigt, och det var inte det. Så det var varierat och vilt och lite kargt. Jag gillade karga. Mm. Så jag tycker det här är det vackraste loppet. Mm. Jag har åkt skidor på liknande vinterförhållanden på många ställen. Jag har åkt eller sprungit vinterlopp på flera ställen. Alla har sin charm, men den här är helt underbar.
Mm. Ja, nej, det är ett bra arrangemang och det är fina sträckor. Definitivt, och som sagt, man kommer på toppar också. Det är otroligt varierande. Och jag tyckte alla jag pratade med efter också var lyriska.
Ja, det var, jag bastade efteråt som sagt, och det var väldigt mycket lovord. Och bara en sån sak att man får gratis massage efteråt.
Ja, jag förstod att det var många som tog det.
Ja. Precis. Ja. Så det är väldigt trevligt. Aha. Och vad tar du med dig av det här loppet? Vad har du för behållning?
Ja, jag kände ju nu efter att jag gjort det två gånger till, då tänkte jag att jag är klar med loppet nu, känner jag.
Är det?
Ja. Fast jag är ju sån. Många vill ju att jag ska göra år efter år, och sån är inte jag. Jag brukar ofta tänka, men gör man en eller kanske två gånger, känner jag, men nu är jag klar med det här.
Okej.
Okay. Så är det med det mesta faktiskt.
Ja, det känner jag igen.
Det betyder inte att jag kanske inte kommer göra fler gånger, inte.
Nej.
Men däremot som sagt tycker jag om underlaget. Jag tycker, och det är ju ändå lite, det är inte lika gratis som det är att springa på fast underlag.
Nej.
Det kostar mer på kroppen.
Ja. Jag vet inte hur ni hade, vi fick ju efter en stund, så har ju skotrarna kört, en del skotrar kört förbi, och de river ju upp skaren så att det blir sån här strösockersmul. Mm. Och det kräver att löpa i.
Ja, och hade det varit, var det helgen innan det kom så mycket snö, jag vet inte hur det var riktigt, då hade det ju blivit riktigt eländigt, och man fick gå djupt också. Så det är ett lopp som alldeles likt något år egentligen.
Nej.
Jag tyckte det var lite bitigt, det var lite kallt tyckte jag.
Ja.
Men ändå, nej, jag rekommenderar alla att testa helt enkelt, att det är fantastiskt.
Jag kommer garanterat att göra om den. Mm. Jag tycker det, jag gillar just skotespårlöpning. Då kommer man ut så mycket ifrån det vanliga på något sätt. Mm. Jag leker ju ofta med att jag hittar skoterspår och så följer jag det, ser vart det tar vägen här i Falutrakten. Någonstans bort över skogen. Ja. Det kommer något.
Sen tycker jag det är spännande just det här mentala, återigen, att springa. Man är ensam stort sett hela tiden. Det är alltid utmanande att vara ensam.
Ja.
Men
det är bättre eller det sämre utmanande?
Jag hade ju sällskap vid faktiskt två tillfällen. Vid andra gången så var det, slöt jag samman med en tjej som sprang en kortare sträcka. Och då var det ju positivt, för hon tyckte också att jag kunde dra henne. Så att jag fick mycket affirmationer också. Hon var så glad över att jag kunde hjälpa henne. Och
just det.
Sånt är viktigt i sig. Men just den här ensamheten tycker jag, åtminstone den miljön. Nu var det inte natt. Nätten är ju svårare.
Yeah.
Då är ensamheten svårare tycker jag.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Men jag tycker om det här då. Men det är inte kul när man inte är 100.
Nej. Nej, så är det.
Men om jag lämnar det här då,
med mig att jag har sprungit ett lopp i mitt liv som var perfekt.
Ja,
kanske kommer förmodligen inte hända på en lång stund framöver.
Nej.
Aldrig.
Nej, det vore kul att folk kunde höra av sig och berätta vilka deras perfekta lopp har varit.
Ja, det vore väldigt intressant att höra om
perfekt.
Andra har upplevt det.
Ja.
Liksom, jag förstår att en del som vinner eller gör en ovanligt bra prestation tycker att det var en bra prestation. Men när liksom, undrar hur många har upplevt att det har blivit perfekt på alla plan. Mm. Mentalt, fysiskt, energimässigt, orkesmässigt, så. Mm. Det skulle vara väldigt spännande att höra. Det får ni jättegärna berätta om, tycker jag.
Ja, det är bara skickat meddelande.
För man hör ju väldigt ofta motsatsen, att det gick dåligt eller att det inte fungerade, eller jag fick kramp, eller jag är sjuk, eller jag är svag, eller gick långsammare, eller sådär.
Ja, eller så är man väl rädd att faktiskt, som du också ursäktar dig för, att du har ett perfekt jobb.
Ja,
lopp,
känns så.
Nej, men det får man inte ursäkta sig för, utan någon gång i livet får du vara perfekt.
Ja.
Utan, tycker jag. Mindre perfekt var det väl ditt andra lopp. För er som lyssnar så vänder vi nu bladet här och lämnar Eldalen Winter Trail.
Ja.
Och så har du, 4 dagar sedan kom du hem ifrån Jokkmokk.
Från Jokkmokk uppe i Norrbotten heter det säkert där uppe.
Och du, vi har väl lite kontakt efteråt, även under loppet, men även efteråt också. Det är 22 mil i Nordenskjöldsloppet på skidor.
Ja.
Och du har inte eldat upp skidorna än alltså?
Jag har inte eldat upp skidorna, men många gånger tänkte. Det som är fascinerande med löpningen, skidlöpningen också, eller utmaning, konditionsidrotten, vi säger så. Det som är så fascinerande är att det kan vara så otroligt olika.
Mm.
Samtidigt som det på många sätt är lika. Men det är en sån diametralt motsatt upplevelse.
Mm. Ja, vi har ju kommunicerat den här kring lidandet, vilket är ett starkt ord, att lida. Ja. Du vill påstå att du led
ganska mycket. Jag kan berätta, Nordensjöloppet, världens längsta skidlopp på skidor. Man åker från Kvikkjokk till Njavve. Det är 23 mil tur och retur. Eliten är med där, de gjorde det nu på 15 timmar och vi långsammare gjorde det på 27 timmar. Mm. 30 timmar var maxgränsen. Det som är speciellt för den är att den är ganska ny i Sverige. Det här var sjätte gången den gick. Efter Nordensköld som gjorde den på 1800-talet när några samer gjorde det här loppet. Och så är det ju förstås skidor då. Det är inte löpning utan det är på skidor. Så det är en helt annan, det är mer tekniskt på olika sätt.
Det kan... men det är ultra så du förslår?
Det är ultra. Det är 223 kilometer långt. Mm. Och så. Och ja... om jag sa att det förra loppet var ett otroligt positivt minne och upplevelse så var den här väldigt tudelad. Mm. Man börjar 5 på morgonen, åker skidor och åker då. I skidor blir det lätt att man håller rygg på varandra, att man håller ihop i grupper, större eller mindre grupper. Vilket gör att man sällan får åka sin egen fart. Man åker gruppens fart. Mm. Och det uppfattar jag som mycket stressande. Särskilt om det kommer upp folk bakifrån hela tiden som du upplevde det på Älvdalen och de jäktar på en och ska om en och så då ökar man och sen så är det bara en liten kulle så tar man i för att komma över den kullen och så håller man på hela tiden att pressa sig mycket. Så att jag satt och tänkte under de första 12 timmarna, verkligen ifrågasatte jag, varför tvingar jag mig själv helt frivilligt att göra det här? Mm. För det var så påfrestande. Det var inte roligt någonstans. Längsta nedförsbacken var inte rolig. För då var det kallt istället eller något annat. Så jag tyckte att det var en otrolig ansträngning. Och viljestyrka. Och då satt jag och tänkte på det här med lidande som du var inne på. Mm. Jag slogs av tanken. Eller jag tänkte att det är ju ändå populärt. Både bland svenskar och skidåkare i allmänhet. Att göra längre och längre lopp. Varför gör vi det? För när Stockholm Marathon började för 40 år sedan så var det något tusentals deltagare. Idag är det, jag vet inte hur många, tiotusentals som springer maraton och hundratusentals som springer Lidingöloppet och Vasaloppet och andra. Mm. Så vi blir fler och fler som gör längre och längre prestationer. Och jag satt och tänkte mycket på det här. Varför gör vi det här? Och jag slogs av tanken att det här är ju ett lidande som vi har kontroll över. Vi gör det frivilligt, det är ingen som tvingar oss. Vi har det så bra i Sverige så vi saknar det som jag kallar skugga eller mörker. Det svåra, det svärtan i livet. Lidandet. Mm. I Ukraina eller vad du vill, du behöver inte gå till Ukraina, räcker du gå till Medelhavet där folk drunknar. Så finns det mycket lidande, både alla möjliga sorters lidande. Fattigdom och anhöriga som går bort och kamp för att överleva, få upp mat för dagen och så vidare. Det saknar vi i Sverige. Så vi ser till på något vis att själva orsaka oss lidande så att vi kan få lite mörker.
Ja, vi betalar till och med för att få lite.
Vi betalar för det.
Ja, det är ingen liten investering att åka upp till Jokkmokk och åka skidor inte.
Nej. Och jag slår vad om att det finns inte någon där uppe, tror jag, som skulle säga att det här var ett perfekt lopp och att de njöt hela vägen. Det tror jag är väldigt få i alla fall. Mm.
Nej, det var ju tuffa förhållanden också. Det är nysnö, det snöade väl.
Det hade varit tydligen krångel med samebyarna som ägde marken, som inte upplät marken för bearbetning för en vecka före loppet ungefär. Vilket gjorde att de inte kunde preparera marken så som de hade gjort i Älvdalen med skotrarna. Vilket gjorde att snön man åkte i var väldigt lös. Så att stavarna gick igenom hela tiden. Man hade jättedålig utväxling på armarna.
Oj, då finns det risk att de går sönder stavarna.
Och där har du en intressant tanke. I början så åkte jag och var rädd. Tänk om staven går sönder. Mm. Och sen efter en stund så satt jag. Hoppas staven går sönder. Och efter ytterligare en stund så tänkte jag. Nu bryter jag av den där staven. Med flit. Nu gör jag det med avsikt.
Då hade du skäl att kunna avbryta.
Ja, exakt. För då kan man avbryta. Precis. Mm. Exakt.
Men du sätter fingret på en viktig fråga. Vad är det som gör att vi någonstans verkar vara en inneboende drift att vi ändå måste lida?
Ja.
Är det?
Ja, jo. Jag tror det. Och min tanke där uppe och då var att vi behöver mörkret i våra liv. Att ha ett liv som bara är ljus, det finns inte. Eller bara är lyckligt, det finns inte. Och inte heller ett liv som är väldigt mediokert, alltså medelmåttigt. Man går i sin vardag, man gör det man ska, man har inga stora sorger. Och inte heller några stora lyckor. Mm. Det är något som vi försöker förbättra eller komma ifrån genom att inskaffa mörkret. För då blir kontrasterna så mycket större.
Jag brukar fråga det. Det finns ju filosof, 1900-talets filosof som heter Nozick. Han pratar om upplevelsemaskinen. Och upplevelsemaskinen bygger på tanken att du, en hypotetisk tanke, att det finns en maskin där du, din kropp får läggas in och du programmerar din hjärna att under 2 år får uppleva det du vill.
Mm.
Kroppen får sin näring, behöver den ligga som vattenbehållare och liknande. Och sen, så den förses med det du behöver rent fysikaliskt, biologiskt. Yeah. Men du får uppleva som du själv väljer. Och yeah. Det innebär att du kan få ett liv som är toppen. Du får resa runt i världen, du mår gott, du får äta god mat och allting också. Och då kommer frågan, skulle du välja det livet? Och när jag frågar, de flesta jag frågar, så skulle jag säga, nej, jag skulle inte välja det livet.
Nej.
Och det är lite intressant, om man har chans att kunna välja det goda utan lidande, så väljer de flesta ändå inte att göra. Och någonstans har vi kanske kommit på att vi kanske behöver motgångar för att kunna utvecklas.
Tror du så?
Ja, jag tror absolut på det.
Mm.
Jag tror på lidandet, absolut. Jag tror väl att vi, däremot att du säger kontrollerande lidande är intressant. Kan vi kontrollera vårt lidande?
Ja, i en viss bemärkelse, eftersom det är själv påtaget. Så kan du kontrollera det som är inte självpåtaget. Då har du mycket mindre kontroll över. Jag menar om jag förlorar mina barn i ett krig eller en sjukdom eller något annat. Det har jag ingen kontroll över. Och det är ett lidande som då är liksom inom citationstecken oändligt. I alla fall inte hanterbart. Men här är det självpåtvingat. Vilket gör att jag kan ju faktiskt bryta av min skitstav. Eller bara vänta. Jag tänkte en lång stund att jag lägger mig ner här tills någon kommer och hämtar upp mig.
Oj. Men ja, nu är det någon sorts självvalt lidande. Så länge vi har valt lidande själv så tycker vi okej. Okay. Ja. Men det här slumpmässiga lidandet är svårare att hantera.
Ja, så skulle jag definitivt säga. För där, vi vill ju ändå ha, att ha kontroll är nog ganska viktigt för många av oss. Och har vi inte kontroll så tror jag det kanske kan upplevas mer orättfärdigt.
Mm.
Och är det upplevs det orättfärdigt så är det svårare att hantera. Om jag inte är överens med det här. Om jag brinner för att jag ska gå ut i ett krig och dö. Så är jag lättare att acceptera att jag blir skjuten och dör. Än om jag blir uttvingad i ett krig och blir skjuten och dör.
Mm.
Vi vill ha kontroll på vår omgivning. Och så länge vi har kontroll så tror jag man kan göra ganska extrema saker. Som talibaner som spränger sig själva och sådär.
Precis, och otäcka områden du berör här. Men samtidigt så är det här ju, det du ger uttryck för i så fall, det är ju att den kontrollen vi kan ha lidandet ger någon sorts samtidigt också en inre makt. Vi har makt över oss själva.
Exakt.
Och vi har pratat om makt tidigare som något positivt, och det är en positiv makt vi pratar om också. Och du är ju snuddande nära stoikerna igen som vi har pratat om förut också. Som pratar just om det här också. Att ja, men det vi kan kontrollera och även hantera. För du hanterar, vi hade ju lite kontakt. Jag skickade några meddelanden till dig och sen så ringde jag en gång också. Då var det verkligen mörkret.
Du ringde halvvägs ungefär när det höll på att bli mörkt. Och jag var jättetrött och väldigt nedbruten efter dagens slit. Och bara att höra din röst, Janne, gjorde att det varit en mental koppling till en annan människa och till dig då. Mm. Vilket gjorde att jag upplevde att jag hade fått ett sällskap. En guide kallar jag dig för.
Mm.
Mental guide. För att det var väldigt mycket lättare efter det här att citera det här som du brukar citera. Vi gör inte DNF. Så det blev mitt mantra efter det. För att Janne är med mig och vi gör inget DNF. Så ungefär. Kommer över den värsta delen.
Mm.
Och sen så. Det här är så fascinerande hur kroppen fungerar. För att sen när mörkret kom, då var det lättare.
Jaha.
Det var mycket lättare. Andra hälften av loppet var jag klart, mådde jag mycket bättre mentalt. Mm. Även om jag var mer trött fysiskt. Men mentalt så kom man in i sin bubbla. Det var inte någon folk runt omkring som jagade längre på samma sätt. Man hade sin ljuskägla som man åkte i. Man behövde inte bry sig ett dugg om omgivningen eller någonting. Man åkte efter den där ljuskäglan och såg vart den tog vägen. Liksom.
Mm.
Och det var lätt Och det du sa, vi gör inte DNF, vi fortsätter. Och då kom jag in, det var först då jag kom in efter 12 timmar, men jag kom in i någon form av bubbla.
Mm, jag minns att det sista du sa när vi stort sett efter samtalet nästan var slut, och sa du att ja, nu har jag bara lite drygt ett Vasalopp kvar. Jag tänker, det är så sjukt långt kvar. Aha. När man då har åkt då 12 mil, 13 mil,
ja.
Som att Vasalopp kvar.
Ja.
Och du sa ju också att jag är helt ensam här. Jag ser ingen någonstans.
Nej.
Och...
där är det verkligen vildmark. Det är ju på gränsen till fjällen. Det är skogsmark. Och vi var 600 löpare som startade. Eller som var anmälda. Och man ser inte... vi blir utspridda på 23 mil.
Mm.
Det blir inte många människor per kvadratmeter eller kilometer.
Eller hur?
Nej.
Men är det här... en sån här situation, som sagt, om man inte har självvald, då skulle man ju få ångest helt enkelt. Ja. Är det här någonting som man kan hantera ångest med på det här viset? Förstår du tanken?
Jag förstår tanken, och du slår huvudet rätt på en mycket öm tå. När jag var yngre så hade jag alltid, skulle jag vilja säga, ångest när skymningen föll.
Mm.
När natten var på väg in så var det, inte för att jag var mörkrädd, jag var inte särskilt mörkrädd, men just vid gången till ensamheten i mörkret. Den var väldigt ångestskapande. Och nu för tiden, inte bara nu, men nu var det väldigt tydligt, så var det tvärtom. Att det gav liksom en avskärmning och en bubbla och en trygghet.
Mm.
Och jag kan inte förklara vad skillnaden består i, men det är helt annorlunda att hantera skymningen nu jämfört med för några år sedan.
Mm.
Det är en bra fråga. Har du någon fundering kring det?
Kring ångest
och mörkret och skymning och ensamhet.
Nej, men jag tror att den fanns nog kanske mer när jag var också yngre.
Mm.
Faktiskt, den är lättare att hantera nu, tycker jag. Men samtidigt händer ju någonting på natten ändå. Men nej, jag är inte så ångestdriven där heller. Men det är kanske som du säger. Hade jag blivit utslängd i skogen där och inte visste vart jag var allting, då hade jag ångest och någonting annat.
Ja.
Nu hade jag liksom ett spår, jag hade ett mission.
Ja.
Då är det lättare.
Ja, ja.
Men om vi då tar det kontrollerade lidandet, som jag tycker är ett intressant begrepp som du har fört på tal här då, skulle man kunna nyttja det i sin vardag? Förstår du tanken?
Absolut. Det tror jag att man ska i möjligaste mån, och det tror jag att man kan. På olika sätt. Man kan kontrollera sina lidanden och lägga upp sitt liv efter det på olika sätt. Till exempel, okej, nu ska jag, vad vet jag, skotta bort snön från min trapp här eller min gård. Det kommer ta mig 2 timmar och det är inget roligt, och jag trivs inte med det. Jag tycker det är jobbigt, för att sedan kunna ha en bra kväll hemma inne i stugan. Alltså det var ett dåligt exempel, men jag tror man kan lägga upp sitt liv så att man använder sig av det här lidandet.
Nu ska jag göra en sjukt tråkig arbetsuppgift här.
Ja.
Men måste det vara belöning? För nu sa du att det var en belöning. Nu kan jag skotta.
Det var fel.
Ja, men måste det vara belöning?
Nej, det handlar inte om belöning. Det handlar om att få fram kontrasten.
Ja, för att jag tänker ut rent stoiskt, om jag pratade utifrån det, utifrån, så handlar det just om att jag kan kontrollera snöskottningen. Jag kan inte kontrollera tiden. Jag får ta den tid det tar.
Ja.
Och vikten kan jag inte heller kontrollera, förutom att jag kan ta lite mindre på skobben istället för mer. Men det kan jag kontrollera. Resten kan jag inte kontrollera.
Nej.
Och därför så kan jag acceptera situationen.
Precis. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att man får uppleva den negativa känslan. Det handlar inte om belöningen.
Nej,
efteråt.
Precis. Jag tror inte heller det. Jag tror inte det är belöningen det handlar om alls. Utan det handlar också om att i stunden kunna acceptera. Och jag har kontroll över det. Jag har kontroll. Du har kontroll över dina skidor. Din kropp vad gäller energi och vad du orkar med för någonting.
Ja, precis.
Jag såg ju vår vän Kenneth här hade ju... han skickade en bild. Han körde också. Han tyckte det var det värsta han gjort, för jag förstår också.
Ja.
Han skickade en bild på världens vattenblåsa i handen.
Ja, just det.
Och jag tänker att den smärtan han måste upplevt när han fortsatte att köra.
Ja.
Också ett kontrollerande lidande. Men han visste väl att, han visste klart vad det var.
Ja.
Det var det värre om han inte visste vad det var. Då,
nej.
Men, och det hänger ihop med det, tror jag. Att om man vet vad det är för någonting. Om jag vet vad jag håller på med. Då kan vi kontrollera vårt lidande. Men om det blir ovisshet eller rädsla. Då är det inte ett kontrollerat lidande längre.
Nej, då är det inte nej, exakt. Väldigt bra sagt. När vi har inför rädslan, så blir det ytterligare en parameter.
Kan man göra någonting åt rädslan om den kryper på, eller är det för sent då? Det frågar jag som psykolog.
Man kan träna på att hantera sina rädslor, sin ångest. Men jag vet inte om, alltså, vad menar du, göra åt, ta bort den? Är det det du menar?
Ja, alltså om du helt plötsligt är där ute, du ser ingen och helt plötsligt så slås du av din litenhet när du liksom och någonstans känner du att jag är ensamast i världen här i skidspåret. Det är du inte.
Jag tror det enda sättet man kan tackla det är genom tidigare erfarenheter. Jag vet inget annat sätt. Genom att ha utsatts för liknande situationer tidigare i kanske mindre skala och då kunnat hantera det.
Mm.
Annars så tror jag det blir ohanterbart. Det blir kaotiskt. Om du släpper ner en 20-årig oerfaren person i skogen vilse så skulle han bli mycket mer rädd än om du släppte ner mig eller dig i, kanske i skogen som ändå har en förmåga att hitta någonting och klara sig.
Mm.
Så. Jag tror det enda jag kan komma på är att man har någon form av referensram. Sen kan man försöka bemästra själva känslan och inte få panik. Att inte låta sig bli känslostyrd och känslan tar över handen, rädslan tar över handen. För det blir ju kontraproduktivt i situationen. Och det kan man nog med hjälp av självkontroll och så försöka påverka. Det tror jag.
Kan man sitta och tänka på ett citat? Nu har jag inte det i huvudet riktigt, men tanken var liksom, jag var också en stor tanke att jag menar, man får en ny känsla. Istället för att bli rädd för känslan så ska man tänka så här att det här var en ny känsla. Det ska bli spännande. Du är välkommen. Det ska bli spännande att utforska dig.
Mm.
Istället för att bara agera. Förstår du tanken?
Mm. Jag förstår tanken.
Det är en rätt så intressant tanke att istället för att bli rädd. Eller när till och med rädslan skulle kunna vara den känslan.
Mm.
Okej, här kommer du rädslan. Man personifierar känslan. Förstår vad vi är ute efter?
Ja.
Här kommer du rädslan. Ja. Intressant att du kommer här. Det ska bli spännande att möta dig. Det ska bli spännande att utforska dig.
Ja. Det där är väldigt psykologiskt. Ja, inte bara stoiskt.
Nej, det är precis.
Och det är så många försöker jobba med ångest.
Okej.
Okay. Ja. Att man ser på ångest som, jag brukar förklara det som att ångest är som ett stormande hav. Det kommer en topp, men sen kommer en dal, den går över. Det är inget som består. Utan det gäller att surfa på vågen, försöka hitta liksom fördelarna med den.
Mm.
Här kommer du, låt oss utforska dig. Kan du föra mig framåt eller vad kan jag göra med dig? Och sen går det över. Hantera, acceptera.
Mm.
Så kan man göra, så kan man tänka.
Jag hörde något liknande, det var den badbollsmetaforen som du säkert känner till också. Det var en annan psykolog som berättade för mig att har man ångest eller har man någonting med oro sig för, eller vet vad ångest är, utan någonting med oro sig för, eller vad vi gör är att vi försöker trycka ner den här badbollen under ytan.
Ja.
Och så håller vi den där och vi vet ju om vi släpper taget,
ja,
då kommer den poppa upp igen. Och
ja,
håller vi den tillräckligt länge så kommer vi inte orka hålla längre heller, för det är ohållbart, för den finns där hela tiden. Istället ska man släppa upp den och så ska man bara låta den glida iväg på ytan och försvinna bort istället. Ja. Bara släppa det här. Det tycker jag är en ganska fin bild.
Väldigt bra metafor, jag har inte hört den.
Nej, och just att, och det är väl det vi gör när vi får problem, när vi springer långt också, så kommer den rädslan, det kommer den här känslan av att det här kommer inte klara av. Och så trycker vi ner den här badbollen och så försöker vi hålla den så länge tills vi inte orkar längre och känner, nu släpper jag upp och så gör man en DNF.
Mm. Mm. Precis. Det tycker jag är en väldigt fin bild och väldigt bra beskrivning, och jag tycker att den är så generellt tillämpbar. Man kan använda den liknelsen i väldigt mycket. Allting ifrån, om jag stressar så spänner jag axlarna. Mm. Jag kommer få ont i huvudet. Jag kommer liksom garanterat, släpp ner axlarna, släpp upp bollen, låt det vara. Eller väldigt mycket, när du försöker kämpa emot någonting. Pindaros, som var en latinsk författare tror jag, skrev att whatever you're trying to avoid will not go away until you confront it.
Nej, just det.
Så att man måste snarare ta upp badbollen, titta på den, släppa den och surfa med den, använda som flytverktyg.
Ja, just det, nyttja den.
Nyttja den.
Åter till hindret i vägen, som sagt. Här är mitt hinder. Jag kanske kan åka med den eller flyta med den istället.
Mm. Mm.
Du får. Så att det här är ju, för att det här går på, ha bäring mot vår tanke kring att inte göra DNF.
Mm.
För jag tror att de flesta, inte alla DNF, definitivt många DNF som måste ske.
Så är det.
Men många gånger så tror jag just att vi håller på med de här badbollarna.
Ja.
De blir större och större och till slut orkar jag inte bara hålla i den längre.
Man kan skilja på mentala DNF och fysiska DNF. Om jag stukar foten, då ska jag inte fortsätta.
Nej, men precis.
Oh.
Mm. Men det mentala DNF, då har du kul att göra en studie och se liksom vad är den vanligaste formen DNF. Jag skulle tro att det är den mentala.
Oh, den är vast majority, alltså det är en jättestor andel.
Ja.
Här uppe nu var det 200 som inte kom i mål utav de här startande 600. Och Jag slår vad om att det är väl, jag såg inte ett enda bruten stav. Det kan ju ha varit annat också som hindrar folk, men jag slår vad om att de slutade på grund av andra saker.
Mm. Men kan DNF:en vara just den här badbollen om vi pratar om den?
Ja, absolut.
Att det liksom, man börjar tänka den tanken och man försöker så gott man kan trycka under den, trycka bort den.
Ja.
Till slut så poppar den upp rakt i ansiktet på en.
Ja, ja.
Och då gör man DNF.
Ja, precis.
Istället för att titta på den och se, här är du DNF:en.
Ja.
Lägg det på ytan här. Du får glida iväg vart du vill.
Just det, precis.
Ja. För att än så länge har ju vår strategi fungerat.
Än så länge har det fungerat.
Det är kanske förmätet att tro att vi är någonting på spåren. Och det, alla har väl en uppfattning egentligen.
Efter att du ringde mig, Janne, så ringde även min kompis Kenneth Löman mig mitt i spåret där.
Och han var ute och körde samtidigt.
Ja, då hade han kommit i mål.
Ja.
Då hade han kommit, när han kom i mål någon gång 23 eller vad det var för på kvällen, då ringde han mig. Och då hade jag pratat med dig och jag var mitt inne i mörkret och alltihopa. Och han undrar hur går det och var jättenervös. Och efteråt så sa han att det hördes verkligen på dig att du hade bestämt att inte sluta. Mm. Att inte avsluta. Du var så övertygad om att du skulle komma i mål. Och då hade du fortfarande 10 timmar kvar.
Ja. Ja, det är imponerande tycker jag som sagt i det där. Då.
Ja.
Tillståndet.
Det är så fascinerande. En annan otroligt lärorik historia eller erfarenhet jag gjorde var att smärta, hur pass subjektiv den är. Det här med att man får ju ont på olika ställen. Mm. Men jag hade alltid bara ont på ett ställe åt gången. Jag var jättetrött i ryggen efter några mil så där. Och tänkte att det här, min rygg kommer gå av. Så. Men så fick jag ännu mer ont i axlarna. Då gjorde inte ryggen ont någon mer. Så då, och sen efter att axlarna slutade göra ont fick jag ont i tårna. Så att liksom det var bara en. Och då kände jag man inte ryggen och axlarna.
Det är så fascinerande.
Men
det
jag tänkte att de borde vara dubbelt så trötta nu. Jag fortsatte ju.
Ja. Ja, men det bygger väl på den här mekanismen jag har gärna. Att vi klarar bara av en smärta.
Ja, taget. Måste vara den gatekeeper-teorin som det heter på akupunkturspråk.
Ja.
Ja.
Och det är väl precis samma sak också med ångest. Alltså. Det är därför vi tyvärr har självskadebeteende. Vad jag har förstått.
Ja.
För att den smärtan som man då har i ångesten, när man då gör ett självskadebeteende, skär sig eller bränner sig, så tar för ögonblicket så tar den smärtan över. Och då känns inte det här jobbiga man har i huvudet.
Ja, exakt. Precis.
Och det här är så finurligt av kroppen att hantera på det här viset. Ja. Fast det blir problematiskt i det här fallet.
Ja.
Men jag brukar också roa mig med att se vad jag undrar. Och jag har faktiskt börjat ta just den här välkomnande. Okej, här kom du den här smärtan.
Ja.
Jag välkomnar dig och vi ska se hur länge du kommer att vara med mig. Tills det kommer något annat som kommer att vara med mig istället. För den kommer försvinna.
Ja.
Jag brukar laborera med tanken. Nu har jag fått en gäst på besök.
Okej, okay, just det. Tack för tanke. Mm.
Ja, och en gäst är alltid spännande. För en gäst, tänker jag, de vill man utforska.
Ja.
Det är därför man har tagit hem en gäst.
Och samma sak, här har du också återigen då ett kontrollerat lidande. Jag vet vad ryggsmärtan beror på.
Ja.
Jag vet vad fotsmärtan beror på.
Mm.
Så. Och då är det lättare att hantera det. Om jag plötsligt fick ont i, vad vet jag, vänster öga. Jag har inget skäl till att få ont i vänster öga. Då blir man mycket mer räddare och börjar genast fundera i helt andra banor.
Men det bygger ju på kunskap och erfarenhet och det är viktigt också. Nu tar du ögat exempel. Vi vet ju att det finns till exempel ultrablindhet. Har du ju.
Just det.
Precis.
Precis.
Och skulle jag få sån förblindning nu så skulle jag tycka otäckt. Men jag skulle samtidigt inte bli så rädd.
För nej.
Jag vet nu om att det finns flera duktiga löpare och skidåkare som har fått temporär blindhet mer eller mindre, eller väldigt svår synnedsättning.
Vi vet att det är reversibelt, det går tillbaks.
Det försvinner efter man slutar att röra på sig.
Ja, precis. Och då kan man hantera det. Men om man inte vet vad det är, då blir man jätterädd.
Då blir man jätterädd.
Ja. Så var det. En kille där la av på grund av det. Precis på grund av det. Vid vändpunkten halvvägs så satte man sig, där fick man varm mat och där fick jag byta strumpor och sådär. Och där pratade jag med en kille som bestämde sig för att lägga ner det hela. För att han hade glasögon och han såg ingenting. Och han tog av sig glasögonen och han såg fortfarande ingenting. Nej. Och han blev jätterädd. Och jag förklarade för honom just om det här snöblindhet att det kan finnas flera orsaker. Du behöver inte vara rädd, men han var så panikslagen att han inte såg så han lade ner det på grund av det.
Mm.
Konstigt. Eller konstigt, men så var det. Så att det är också kontrollerad smärta, eller i alla fall viss kontroll över smärta.
Ja.
Mm.
Ja, jag tror att det här kommer med erfarenheten och det tar ju tid innan man vågar omfamna de här otäcka bitarna.
Ja.
Och jag tror att någonstans skrev du i dina, ibland gör du lite anteckningar, du är bättre på anteckningar inför de här samtalen än vad jag är.
Men ja.
Jag tror att du prata om det här med ljuset och med mörkret.
Ja, det här är... Jag tänker återigen jämfört med Älvdalen som var en behaglig upplevelse, ett behagligt minne. Men det här är ju 100 gånger starkare. Det är mycket starkare minne på ont och på gott. Jag tycker att det här är det värsta lopp jag någonsin har gjort. Samtidigt som det absolut bästa lopp jag någonsin har gjort. Och jag kan inte förklara den kombinationen. Faktiskt stolt över att jag bara fixade det. Och samtidigt så var det ett sånt... Jag tänkte långa perioder att jag lägger mig ner för någon kommer ju plocka upp mig. Var så frestande. Och just det att kunna hantera de negativa tankarna. I början så tyckte jag till och med att jag såg svart. Jag kallade loppet för ett giftlopp. Jag såg bara svart gift framför ögonen den första delen. Det var liksom allt var svart och mörkt fast det var mitt på dagen. Så negativt tyckte jag att det var. Så det var det värsta men samtidigt nu efteråt sammantaget det starkaste och en av de bästa upplevelser jag haft. Det är häftigt.
Och där mörker finns?
Där finns ljus. Och där det inte finns ljus, där finns, eller där det inte finns skuggor, det finns inga ljus heller.
Nej.
Nej.
Ja, nej. De här erfarenheterna är viktiga. Och tänker på, lite avslutningsvis här, så läste jag av en annan filosof, Octavio Paz, sydamerikansk, jag vet inte vilket land han kommer ifrån. Men han hade skrivit något intressant, tyckte jag, att vi har två val i livet. Antingen väljer vi att rosta ihop, eller så väljer vi att slitas ut. Ja, jag gillar det någonstans. Inget av dem är särskilt bra. Men han sa att jag väljer senare att slitas ut. För att i att rosta ihop i ett liv. Att inte utmana sig själv. Att sitta still. Inte byta sitt jobb. Eller vad det man vantrivs. Utan man rostar ihop. Det livet vill jag inte leva. Utan då väljer jag hellre utifrån. Att anta utmaningar så slits jag ut i upplevelser, i aktiviteter. Att i det här fallet köra 22 mil, vilket inte är för alla. Men
jo.
Det är för alla. Det är att slita på kroppen, men du får ju så mycket med på köpet också. Och jag tycker det är fint på något vis, för att den här, alla kan referera till någonting som rostar ihop, och det tycker vi inte om.
Jag tycker det är väldigt fint sagt, och det gör mig väldigt sorgsen. För jag ser så många människor som verkligen rostar ihop. Jag tycker jag ser det överallt. Och det gör mig så ledsen. För tyvärr, jag väljer många det.
Tyvärr. Ja, men vi får fortsätta att smörja. Smörja på.
Ja, vi kommer inte rosta ihop och vi ska fortsätta
smörja. Inte än, inte.
Nej. Bra, tack för ett jätteintressant samtal, Janne.
Tack, Anna.
Ha det bra där ute. Löp väl och kom ihåg och löp lätt. Hej då.